Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag säga något om poddens framtid med tanke på nyheten som många av er redan har hört om. Och det är att Aftonbladet har brutit samarbetet med vår kollega K. Svensson. Det känns väldigt sorgligt alltihopa, men det är ett väldigt rimligt och förståeligt beslut av Åsa Linderborg och Aftonbladet med tanke på vad som hände, tycker vi. Och vi är såklart då jag, Ola Söderholm, Liv Strömqvist och Nanna Johansson. Och vi har också beslutat att fortsätta göra Lilla Drevet utan K. Svensson resten av den här säsongen. Det är så länge som våra nuvarande avtal med Aftonbladet och vår sponsor gäller. Sen tar vi ett jullov och efter det har vi inte, vet vi inte, vi har inte bestämt vad som kommer hända. Det återstår att se. Nu veckans podd.
Hej och välkomna till Lilla Drevet. Idag med mig, Liv Strömqvist, dig, Ola Söderholm.
Hej.
Dig, Jonathan Unge.
God kväll.
Kul att ni är här.
Hoppas du tycker att det är kul, Jonathan.
Ja, jag tycker att det är, om inte annat, intressant.
Det är du som ska få leva upp där med lite glatt humör. Mm. Vi andra är lite granatchockade efter de senaste dagarna.
En väldigt uppmärksammad nyhet i veckan var att representanter från Sverigedemokraterna har åkt och kanske fortfarande kvar, jag vet inte.
De
har
åkt,
ja, de har, befinner sig vid olika ställen vid EUs yttre gränser där de delar ut flygblad med påhittad information om Sverige i syfte att avskräcka människor från att ta sig hit.
Mm.
Många har ställt sig frågan: ska verkligen Sveriges tredje största parti dela ut flygblad med påhittad information? Men jag undrar också en annan sak. Ska verkligen Sveriges tredje största parti dela ut flygblad? Alltså jag menar så här, grejen att stå och liksom dela ut något så här uppkopierat A4 skrivet i Times New Roman. Den typen av grej är något jag liksom associerar med, jag vet inte vad, kanske en 17-årig aktivist som vill att man ska stödja en kommunistisk gerilla kanske i Peru.
Mm.
Om jag ser ett sånt flygblad förväntar jag mig att det ska innehålla bevingade citat från ordförande Gonzalo. Och det är inget fel med det. Det är bara att jag tror det är så konstigt varför liksom ett svenskt politiskt parti med statligt partibidrag och liksom enorma resurser beter sig som sådana utfattiga kommunistiska tonåringar eller ideella scientologer eller sådana jättegamla gubbar som liksom vill sprida information om att mordet på Olof Palme egentligen var ett självmord. Men, nej, men jag vet inte, jag bara tycker att det är konstigt därför att om man sitter i riksdagen att man har sån otrolig, att man liksom, jag tänker att man skulle ha liksom mycket mer möjlighet att påverka, alltså när man håller på med en sån utomparlamentarisk metod, att man står och huttrar någonstans med sina liksom egenhändigt gjorda flygblad, det gör man för att man inte liksom sitter i parlamentet, eller?
Men de har ju sagt precis det här att de har gått i barndom på grund av att parlamentet är så värdelöst.
Mm.
Så de har gått tillbaka 15 år i sin historia.
Jaha.
För att det är uttömt. Riksdagens möjligheter är uttömda för oss. Vi har försökt få igenom beslut, men vi har bara 13% eller något de kommer fram till. Ja, men de är ju jättearga för att det inte går att göra något den parlamentariska vägen. Så, så nu har de liksom gått över till att bli aktivister igen, okay, istället. Ja, men det är det de har sagt, att jag tror Kent Ekeroth sa det här talet också, liksom att nu det går liksom inte att påverka dem. Men det politiska etablissemanget där, så att nu är vi bara, nu ska vi bara hålla på med gräsrotskampanjen, där vi ska liksom mobilisera.
Ja, men det är det jag tycker så
korsriddarna.
Att det är liksom intressant då att man liksom går tillbaka då, alltså att man börjar med sånt aktivistlivande och liksom tänker sig att det är en framkomlig väg, att det är så här, vi ställer oss bara bredvid den här scientologen, eller vi ställer oss bredvid den här, jag vet inte, det känns lite så här som att de har tittat, vad blir nästa steg, undrar man, ska de börja göra så här politisk teater typ, ska de skaffa ett stort tält och göra ett tältprojekt där de så här turnerar runt hela subsahariska Afrika, försöker sprida sitt budskap via kultur. Jag tycker det är konstigt att man tittar på Sven Wollter och tänker så här, allt han har gjort, det ska vi göra. Det är den här vägen vi ska gå. Att samla ihop så här, Christer Sandelin, Marcus Birro, ges ut till Afrikas horn. Alla hjälper till.
Mm.
Att packa ihop tältet, resa upp det igen. Alla ligger med alla. Den stämningen. Mm.
Men de är väl nödda och tvungna, antar jag, helt enkelt.
Ja, men de är inte nödda och tvungna. För det som händer nu med dem är ju att deras politik är ju liksom tagen, om man ska säga, av Moderaterna.
Och sossarna.
Ja. Så att jag menar, det enda de behöver göra det är att liksom, va? Ska ni gå upp och åka någonstans? Det är ett flygblad. Ni kan bara somna om.
Men, ja, men det känns som att...
Eller har de blivit som sådana pensionärer som liksom måste ha något att göra så att det blir så här... Jag engagerar mig i trädgårdsföreningen, typ, att det är en sån grej.
Men det känns som att de att andra partier liksom gör så här, kommer med förslag om strängare asylpolitik. Det är inte som att de liksom tänker liksom radikaliseras lika mycket som fältet dras åt höger hela tiden.
Nej, men då kanske de borde göra med att det som kommer att hända då kanske är att de då tänker jag att de borde liksom radikaliseras ännu mer istället för att dela ut flygblad. Då borde de ju ha sådana, som Greenpeace, fast de har sådana gummibåtar och försöker liksom ramma sådana flykting... Putta ner flyktingar i vattnet som kommer över Medelhavet. De ställer sig mellan ett
flyktingbåt och stranden.
Mm. Precis.
Vad skulle de göra? Skulle de köra över dem eller? Det vore barbariskt.
Försöka snurra runt de här svenska hjälpbåtarna och försöka liksom... Göra sabotage mot dem så att de inte kan
men också det står på liksom på stranden på Lesbos så står det liksom en grupp Greenpeace aktivister försöker knuffa ner en val i havet igen och så en bit bort står det ett Sverigedemokrat försöker knuffa ner liksom en afghansk
familj.
Vad tidigt de gav upp på demokratin.
Vilka?
De, vad har inte det de har gjort nu? Det funkar ju inte med demokrati uppenbarligen. Eller parlamentarism.
Ja, de gav det en och en halv mandatperiod. Ja. Mm, nej, men de saknade väl bara den gamla goda tiden kanske.
Mm.
Det blev för tråkigt att sitta och trycka på knappar i riksdagen. Vi saknade det här bara att stå på en parkeringsplats i Eskilstuna och skrika Sverige åt svenskarna. Men det är också så här med Sverigedemokraterna, tänker jag, att de, alltså man kan säga nu att Moderaterna tagit efter deras politik nu, men det är så här i ett läge då det liksom kommer folk 10 gånger snabbare än vad de har gjort tidigare, så kan man ändå säga att det är inte deras ideologi vid varje givet läge att ha den här politiken Moderaterna, men det har ju Sverigedemokraterna alltid haft, även om ett år då det kom 2000 asylsökande på ett år så sa de 9 av 10 måste liksom bort minst, så de är så alltså, ideologiskt emot all form av kulturblandning, men ifall de liksom drog, alltså tyckte att det var snudd på systemkollaps då, alltså då ifall de liksom ska liksom vara konsekventa i sin retorik så är det ju så för sent redan idag. Ja. Alltså allt är ju kört. Alltså det som de har varnat för har ju hänt för länge sedan. Jag vet inte, men jag fick lite känsla också när jag såg Jimmie Åkesson aktuell att nu bara skiter vi i det. Det spelar inte så stor roll att det här är lögner. Vi bara kör nu. Det är inte så noga med så här politik. Nu är det bara beväpna er kanske.
Ja.
Barrikadera er i något skyddsrum med vapen och konserver.
Nej, precis.
Och kanske de här... Arnböckerna som de har något att fördriva tiden med.
Men det var så rätt, alltså det de har varnat för är ju redan här. Det var ju egentligen redan här när de varnade för det. Så om de ska vara konsekventa så är det faktiskt bara att ut och mörsa liksom.
Ja, men precis, för det är liksom Sverige är
allt annat än raskrig är ju för sent.
Ja, men för de har ju drivit tesen då att vi måste rädda Sverige och det är Sverige är förlorat nu enligt deras liksom definition, så då är det ju liksom steg 2 i deras, och jag vet, och det har de väl inte presenterat vad som hände sen om det här första skiter sig som de trodde att de kunde rädda, så nu är det kanske egentligen bara då, ja, det kanske bara ladda för det här etniska sönderfallet och
så barrikadera sig inne i celler som Astrid Lindgrens värld och sånt, tror jag.
Ja, precis. Man ska försvara Astrid Lindgrens värld som tempelberget i Jerusalem.
Okej, eftersom ingenting uppseendeväckande har hänt de senaste dagarna.
Nej.
I det här landet.
Nej.
Nej.
Inget som har dragit liksom uppmärksamheten till sig, som sagt. Så tänkte jag att jag blickar utåt istället mot den stora världen.
Ja.
Och jag tänker låta den som jag nu ska tala om få chansen att presentera sig själv.
I got a backbone, I got a heart and I got a brain.
Mannen ni just hörde är John Ellis Bush.
Aha.
Kallad Jeb.
Ja.
Just det.
Vad sa han, jag har en ryggrad.
Ett hjärta och en hjärna.
Mm. Okej.
Okay. Han har allt som krävs för att bli USAs 45:e president. Inte sig själv i alla fall. Eftersom han har fungerande organ.
Har inga andra kroppsdelar?
Nej, det är de man har.
Det är de tre i liksom varsin burk. Med.
Det är de som behövs. Han har dem i alla fall. Han säger inte hur väl de fungerar. Han är alltså bror till George W. Bush.
Ja.
Den äldre.
Mm.
Och son till George W. Bush, den ännu äldre. Jeb har...
Han är inte han är George H. Bush, den, aha, är den äldre eller äldre.
Det är så. Jaha, okej. Okay. Jag tror de har ett exakt likadant. Vad tråkigt. Det pajar allt. Jeb har sett som stor favorit till att bli republikanernas presidentkandidat i många år, skulle jag säga.
Ja.
Även då han inte ställt upp har han varit favorit. Mm. Om han bara hade ställt upp så hade det här varit en walk in the park, har folk sagt. Och han är liksom den första, och eller om det var den enda republikanska guvernör som blivit omvald i Florida. Så det är hans tydligen en fjäder i hatten. Och så har han då varit favorit bland de konservativa i partiet. Han har han misstror, i alla fall har misstrott klimathotet. I alla fall att det är människan något med göra. Han har infört jättestora skattelättnader. Han har infört sådana här pro-life-lagar, bland annat liksom att göra försvåra, eller vad man ska säga, för abort. Och göra det svårare att dra ut proppen på folk som är till exempel hjärndöda.
Ja.
Och så har han infört den här stand your ground-lagen. Florida var den första stat som hade den här lagen som väl går ut på att så fort någon går in på ditt område så kan du skjuta honom i princip.
Oh.
Eller henne. Och han har varit emot kvotering baserat på ras, och så har han varit jätteglad i dödsstraff. Han borde ha liksom varit jätteälskad av de republikanska väljarna, men istället har det gått egentligen sagt uselt för Jeb under den här presidentkandidatskampanjen.
Men jag har hört det, jag har hört på den här Slate's Political Gab-fest en gång, och då pratar de om att du hatar den.
Nej, men jag alltid lyssnar på den, så förstår jag när såna här hillbillies snackar om att man borde skjuta östkustliberaler.
Ja, just det.
Jag har aldrig riktigt förstått det tidigare, först jag lyssnade på de här olika gab-grejerna på Slate.
Du förstår antisemitismen.
Ja, jag förstår det också.
De där East Coast Elite Liberals.
Jag säger inte det för den, men jag förstår den.
Att man hatar, känner klasshat som du lyssnar på.
Jag säger inte klasshat, det är väl mer det här...
Judahat.
Ja, men det är mer det här nedlåtande... jag gillar dem inte.
Det är som Aaron Sorkin-karaktärer.
Ja, verkligen.
Men de har
pratat utan charm.
Men de har pratat om att jag har hört från den podden att han har varit så sensationellt usel på kampanjen.
Ja.
Att det har gått
jättedåligt.
Han har haft alla pengar och allt favoritskap och sen bara förstört allt hela tiden.
Ja. Han har hamnat lite i skymundan bakom Trump, men det har ju ni för nästan alla.
Mm.
Men han har i alla fall blivit tvungen att till och med att hitta på en ny slogan som går så här.
He's rebranding his campaign with a new slogan. It's called Jeb can fix it.
Och med it så menar Jeb USA, men många tror att det står för Jeb. Att vara inte oroliga. Jag kan fixa det här. Jag vet att det verkar så helt det här kommer aldrig gå.
Alltså det
jag kan fixa det.
Är det inte byggare Bobs slogan?
Är det? Då är det ju
Can
det, är...
we fix it? Yes, we can.
Ja, då är det stöld.
Så då både Barack Obama och Jeb Bush har snott sin slogan från byggare Bob. För att det var can we fix it? Yes, we can.
Ja, just det.
Men alltså, han har gjort valt en slogan som det var lätt för folk att vitsa om. Då.
Ja, precis. Och han har ganska efter han har varit med i, jag vet inte hur många, om det är 4 debatter eller någonting de har haft. Med de republikanska presidentkandidaterna och han har gått jättedåligt i alla.
Ja.
Och efter det, den här senaste då, så blev han intervjuad i programmet Meet the Press, och det jag har sett, där gjorde han, tycker jag, ett väldigt sympatiskt intryck.
Mm.
Gillar honom jättemycket. Men problemet är att han kanske gjorde ett för sympatiskt intryck. I alla fall om man ska tro experterna, som då består av olika ledarskribenter, som sen efter intervjun får sitta i studion och kommentera hur de tycker att Jeb gjorde ifrån sig under intervjun. Och de sa bland annat, ut ett litet medley här.
And he is a gentleman, just not right for the times.
You know, he's playing by the rules.
Yeah.
Yeah. When nobody else is.
But fix stuff and do stuff, it's just, it's not a rationale. It never works. Competence never works.
Vad du säger bland annat är att han, liksom, han är för mycket med gentleman. Han spelar efter reglerna i debatterna. Det började inte med garva. Att det var någon gång att han skulle svara på någonting som Mark Rubio hade sagt. Men så fick han liksom inte... Han fick liksom inte tala för de som ledde debatten. Och då var han bara tyst istället för bara att bryta in.
Han
borde bara skrikit liksom.
Ja, just det.
Och hans så här främsta argument för, sig, för att han liksom ska bli president, det är att han till skillnad från andra har kompetens för det. Han har varit guvernör och sådana saker. Han är inte bara en person som står och skriker, han är en kille som fixar saker. Men de menar experterna att det är ingen som bryr sig om kompetens.
Competence never works.
Nej, precis. Så de bara garvade åt det. Och ta honom. Vilken liten chans han har att bli vald nu. Han borde som sagt ha varit älskad, eller var älskad av de konservativa väljarna. Eller han hade varit det för 20 år sedan.
Men han har ändå väldigt hårda värderingar i konservativa frågor, men han är ändå så snäll i sättet.
Ja,
bara.
Det kanske är det så.
Han är liksom mot kvinnors rättigheter eller
han säger det
han är
på ett
sånt fint sätt.
Han säger det på ett himla bra sätt.
Så att folk som lyssnar tror inte att han på riktigt kan vara mot kvinnors rättigheter. Så
nej,
då röstar de inte bara.
Precis. Man måste ta i mer.
Fake misogyn.
Nej, precis. Det spelar ingen roll att innehållet i det du säger är misogynt om du inte är misogyn med hela din kropp och hela din utstrålning.
Det säger bara för att få vår röst.
Ja, men om de vill ha en så här väldigt hård liksom.
Ja, men visa det då. Slå en tjej. Säg, ja, säg inte bara att det är okej att slå en tjej.
Talk the talk, but can you walk the walk?
Ja, precis. För lite av problemet är med de här väljarna då, som han vill bli vald av, det är att de har ju blivit än mer konservativa och blivit än mer höger, samtidigt som de har blivit lite mer liberal. I den här intervjun som han gör då, så manar han till samarbete över partigränserna, sa sig inte tro att det var någon idé att överklaga den här Roe versus Wade, som är väl den här predikatfallet då, som handlar om rätt till abort. Och så sa han också att han inte trodde att dödsstraff funkade, eller att det inte gav någon sorts avskräckande effekt. Jag tror till och med att han har liksom inte förbjudit det, men han har sagt till att man använder inte längre i Florida. För inte så länge sedan var han alltså tokhöger och nu är han mellanmjölk. Han har dock ganska tunga personer som backar honom, men frågan är om de inte skälper mer än hjälper honom. Den senaste som gick ut och gav honom sitt stöd är den här mannen.
I used to go to PT at Walter Reed, and some of the cases were, I mean, you can't describe the condition these young men.
Det här handlar ju, det här är alltså den förra senaten och presidentkapten Bob Dole. Det han sa här hade ingenting med honom att göra, utan vill bara påvisa att den här mannen då, Bob Dole, som redan när han kandiderade mot Bill Clinton 1996 var döende.
Ja, jag minns att han var 98 år gammal då. Man frågade inte hur...
Nej.
Hur ska han kunna eventuellt sitta i 8 år?
Nej, precis. Jag tror att ett av de så här största argumenten mot Bob Dole var att varför ska vi välja honom? Han kommer inte att överleva de här 2 åren. Så där hade ju kritikerna fel. Men om man liksom får stöd av någon som borde lägga till graven redan för 20 år sedan, så ses man inte som lika fräsch som andra kandidater, till exempel Mark Rubio.
Nej.
Jeb anses för sansad och tråkig, för kompromiss och samarbetsvillig. Det är inget umpf, det är inget jävla namma i honom alls.
Nej.
Men det tycker jag är att fokusera för mycket på helheten. Man ska aldrig låta sig luras av helheten hos en person. Men man består inte bara av en helhet. Man består också av delar. Det tror jag ni vet.
Okay.
För visst finns det liksom uttalanden av Jeb som tyder på att det finns en annan sida av Jeb. Som hans svar här på en fråga om hans relation till sin far, den George W. Bush, den mycket äldre, som då heter H istället.
I don't even think about that. I love my dad. I'd kill for him. I'd go to prison for him because I love him so much. Thankfully I haven't had that need to do that.
Han älskar sin pappa. Han skulle döda för sin pappa och gärna sitta i fängelse för honom. Jag gissar då för det här mordet.
Konstigt också att liksom att det kommer så snabbt, om man ska beskriva så här, hur mycket man tycker om, eller så här, hur mycket tycker om din pappa, tänker man så här, ja, han har lärt mig jättemycket och jag ser upp till någonting. konstigt att säga det första, men så snabbt jag skulle döda för hans skull.
Men det känns som att han har fått det då liksom rådet från sina rådgivare att du måste toughen up nu. Ja. Alla tycker att du är en mes. Mm. Så här, hur ska jag få en tuffhet i varje tänkbart svar? Så bara beskriver relation till din pappa. Så bara, skulle
men varför säger,
döda för honom.
Varför säger det så om abort? Är du för abort? Nej, jag verkligen inte. Du kunde döda för att vara emot abort. Det här uttalandet som han gjorde, det var med i den intervjun som sen alla de här ledarskribentsmänniskorna fick sitta och kommentera, men ingen sa något om det.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag att det kanske är för att det här är bara något som man säger. Jag älskar dig så mycket så jag kunde äta upp dig. Eller något sånt där.
Ah, ja.
Men just det där tycker jag att han la till att han skulle kunna gå i fängelse för honom, tycker jag pekar på att det är liksom lite mer än bara en liknelse eller en metafor.
Ja.
Han skulle döda för pappa, fullt medveten om att det innebär fängelsestraff, en konsekvens som Jeb är villig att ta. Så jag tycker att man har tänkt ett steg till. Man behöver inte lägga till det om mm. det är... Det är som att säga, jag älskar dig så mycket så jag kunde äta upp dig. Jag bryr mig inte om hur mycket du skriker medan jag gör det.
Nej,
nej.
Nej, just det.
Då går det över någonting annat, tycker jag.
Precis,
då är det inte så där gulligt.
Alltså, jag älskar dig så mycket så jag skulle kunna äta upp dig. Och ja. Jag skulle kunna gå i fängelse för ja. Så här, kannibalism.
Ja, för det jag tycker jag faktiskt att det är värt det.
Ja,
då går det från att vara gulligt.
Men också, det är konstigt,
det blir billigt i bokstavligt ja. På något sätt.
Ja. Jag målar inte en bild här. Eller, det är inget upphöjt.
Mm.
Men vad är det han har tänkt för scenario då? När han måste döda för pappa?
Nej, men jag vet, men det var...
så här, hans pappa skulle jättegärna vilja ha
någons organ kanske.
Ja, precis. Ja. Hans pappa skulle jättegärna vilja ha någons organ. Ett gatubarn kanske som bor i Brasilien skulle kunna tänka sig att döda det barnet och bara ta organ och ge till pappa.
Även om det skulle innebära fängelse.
Ja.
Mm.
Men vad mer skulle han kunna göra? Alltså om George den äldre ringde honom med det här klassiska scenariot, jag är på ett motell med en död hora. Hade Jeb kommit dit? Svar ja.
Ja visst, och liksom
gissar jag.
Satt sig där, sagt till pappan att pappa, du får gå.
Ja, jag tar det
här. Jag tar det här. Om hon fortfarande visar livstecken skulle han kväva de sista med en kudde, tända eld på hela motellet så att andra dog. Och gå till Nej, men det är väldigt speciellt det här för att man tänker att det är nog rätt stor skillnad liksom i civilisationsprocessen på något sätt. När man går från att man har lojalitet med sin klan till att man har lojalitet med en stat.
Just
att man liksom tänker så här att
han är kvar.
Min relation, han är kvar på ett sånt pre-civilisatoriskt stadium på något sätt. Men kanske liksom att liksom rättvisa upprätthålls via släkten snarare än via liksom en lagstiftande församling.
Ja.
Mm. Men det är väl kanske
jag tycker sig... jag, det hade fått mig att inte rösta på honom.
Men det är väl det kanske i och för sig då som kan vara i linje med hur republikanerna hetsar varandra till att vara mer och mer anti-government i de här förvalsprocesserna. Att han är nästan då är liksom bortom ens bara ha en nattväktarstat. Utan jag skulle kunna tänka mig bara att...
Ja, precis. Jag skiter i vad staten eller min stat tycker. Jag rättar mig efter vad bi äldste.
Pappa
bi äldste.
Jag bara lyssnar på pappa.
Washington ska inte berätta för mig vem jag ska döda för min pappa.
Det ska min pappa göra.
Jag vet inte också om han är då redo att pusha liksom sin brors döttrar ut för en balkong. Om de har gjort en skandal. Det var inte någon av dem som också hade supert för mycket någonting. Alltså någon sorts heder. Jag vet inte.
The trouble, here comes trouble, twins.
Jeb menar ju att det här är en hypotetisk situation. Han säger det. Att gudskelov
har double
inte.
Trouble kallades som ungefär.
De hade ju flugit ner. Flugit från balkongerna om Jeb hade. Om någon hade sagt Jeb åt att göra det. Hur som helst.
Mm.
Men när vi ändå är inne på såna här hypotetiska frågor så tar Jeb själv upp ytterligare en fråga. Det här är inte från Meet the Press utan från en bara filmad med kameran och sitter och snackar med någon. Så här tar han upp en annan sån här hypotetisk fråga.
So if you could go back in time and kill baby Hitler, would you? I need to know.
And crazy.
Hell yeah, I would.
Even if he was really cute.
No, look, you gotta step up, man. I mean that's...
Han har så fort frågan, om du kunde åka tillbaka till tiden och döda baby Hitler, skulle du då göra det? Och då svarar han, hell yeah. Och han lägger då framför honom också följdfrågan, även om baby Hitler var söt, sa
really
ja,
cute.
Det gäller att, och really cute till och med, var inte bara halvgullig. Det gäller att man up, liksom.
Mm.
Det där kan ju också vara kanske bara något man säger. Skulle du kunna tänka dig att döda baby Hitler?
Alltså...
Svarar jag med ryggmärgen så blir jag.
du svarade med ryggmärgen så blir det
jag. Jag tror det bara. Dödade baby Hitler. Bara med ryggmärgen min säger jag.
Jag säger nej direkt.
Säger nej, nej,
ja,
direkt.
För jag skulle inte kunna... Jag kan inte tänka mig att dö... Alltså, om jag skulle stå framför en bebis, ja. Även om den inte ens skulle vara satt. Jag bara svårt att tänka att jag skulle kunna...
Även om det inte var
hur man skulle, jag menar om jag skulle kunna rent... Alltså, så här, kan jag hålla så hårt runt en hals?
Nej,
men, eller vad skulle man göra?
Ja, men, man up.
Ja, men om man bortser från det, liksom dina fysiska begränsningar... Om vi säger att du har övat med en pistol på en skjutbana ett par månader för att kunna hantera den, så får du åka tillbaka i tiden och du vet alla förutsättningar, du vet att det här är Hitler, och sen så ska du bara trycka av den och sen så åker du tillbaka till nutiden igen.
Släng en granat kanske och sen se det.
Men ska man inte kunna be att trycka på drönarknappen? Kan jag få döda någon annan i liksom lika... i alla fall lika lång som mig. Ska inte känna så sjukt.
När han börjat få fjun.
Liksom när han är en
vilken ålders? Vilken ålder? Är du redo att döda Hitler? Från 12? Från 14?
Jag tycker det känns väldigt, väldigt liksom fegt att döda slåss med en bebis.
Men om du skulle döda Hitler, du vill ha någon i ungefär din ålder och båda ska vara båda ska vapen så att det blir match.
Ja.
Båda ska kniv.
Nej, men vadå, ni skulle bara rakt av döda baby Hitler också?
Nej, jag vet inte om jag rakt av skulle döda honom. Men jag kan tänka mig att man får den frågan så bara så är det något man säger. Alltså lite så här som att jag är beredd att döda för min pappa. Att det är bara något man säger.
Och beror inte det här på, för att komplicera här, beror inte det här också på ifall man har en sån här marxistisk historiesyn eller en sån great man-historiesyn?
Ja, du menar att det hade kommit en ny Hitler? Ja, varför ska liv döda... ett litet baby Hitler.
Ja, precis, för att
baby Himmler finns ju.
Förutsättningarna krävde en Hitler, så att om inte han någon annan, om man har då en sån marxistisk mer, eller? Mm. Det är väl det man säger. Men så finns det, alltså, vissa tror på så här great man, att det var just att Hitler fanns där och då spelade jättestor roll, som att Genghis Khan råkade finnas där och då just han gjorde jättestor skillnad. Så det beror lite på vad man har för historiesyn också. Jag menar, och Liv som är kommunist kanske då kan lika gärna låta bli att döda bebisen. Medan du och jag bara skulle åka dit och inte tveka.
Det är faktiskt inte därför, för jag tror faktiskt att det spelar roll att det var just Hitler.
Min mamma, när hon levde i Tyskland från att hon var 5 till 10, tror jag, någonting i Bonn, det var efter kriget. Och då berättade hon att deras privata chaufför alltid satt och berättade för mamma om vilka oerhört vackra ögon Hitler hade.
Oj.
Och med det sagt vill jag bara säga att det är kanske lite extra svårt att döda baby Hitler. För att det är liksom inte... Han har så himla vackra ögon. Ja. Hur som helst. Om jag får komma till min poäng här.
Skulle hända, tänker jag, att man skulle försöka döda baby Hitler och sen misslyckas. Ja. Och att han ändå skulle överleva och få så här, alltså, ännu värre trauma och bli ännu mer sjuk i huvudet när man bara blev på grund av...
Det var en kommunist från framtiden honom. Som försökte mörda mig. Det är därför jag har det här brinnande hatet mot bolsjevikerna.
Nu ska jag gå ännu hårdare fram i kriget på östfronten än vad jag hade gjort i det andra scenariot.
Och inte bara det där...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tekniskan.
Jag har bara sådana jättekonstiga flimrande minnen av en sån jättesvag feministisk serietecknare som försöker trycka handen mot mig och kalla tillbaka alla tyska Spanien-frivilliga och tortera dem och aldrig släppa ut dem från koncentrationslaget.
Ja. Han kommer också vara jättemycket mot mens.
Just det.
Spelar ingen roll. Nu kommer jag faktiskt inte till min poäng. Om vi bara...
Skulle inte ha haft några positiva inställningar till mens som var väldigt utmärkande annars för Hitler och Tyskland, som var en av hans positiva.
Ja,
det var hans vän av djur och hans otroligt så här, liberala inställning till den kvinnokroppen.
Han var ju tredje rikets svar på Clara Henry på så vis.
Den lilla,
som en väldigt tjeck mensaktivist.
Den lilla skärva mänsklighet tog det död på där. Hur som helst, och vi bara låtsas att det är att svaret att jag skulle döda baby Hitler är något man säger med ryggraden.
Ja.
Så är jag ändå så ställer jag mig samma, liksom, så ifrågasätter jag det på samma sätt som jag ifrågasätter det där han sa om sin pappa när han la till det där med fängelsetiden. För att efter att han svarat på det här, och det här jag glömde jag liksom att klippa ut, så ni får bara lita på mig, så börjar han liksom fundera lite kring det här liksom potentiella scenariot. Och det han säger är att eftersom han har sett Tillbaka till framtiden-filmerna, så är han liksom fullt medveten om att om man ändrar historien så får det oöverskådliga konsekvenser i framtiden. Mm. Att framtiden ändras. Och du liksom vet inte på vilket sätt.
Nej.
Är det det som jag, om man åker och dödar Hitler, så när man kommer tillbaka kanske man inte finns liksom, ja. Eller sånt där, för att man har ändrat förutsättningarna på något sätt.
Det är
ju men ifall jag är redo att offra mig så.
Det är någonting som skulle kunna få en att vad heter det?
Om inte Hitler hade funnits, då hade liksom vad heter det? Judarna tagit över,
ja,
och då precis. Hade de dödat din släkt då.
Ja, precis. Det är väl antagligen det första de hade gjort. Om man då är fullt medveten om det, så tror jag liksom att om inte de här, om baby Hitlers vackra ögon kan få den att vekna eller få den att tappa modet, så är just liksom vetskapen om att det här kommer få oöverskådliga konsekvenser något som skulle stoppa den. Och Jeb är alltså medveten om det här, men visar sig är ändå beredd att döda baby Hitler.
Mm-hmm.
Ja. Och det här är ju så mycket större än Trumps löfte om att bygga en mur längs gränserna och tvinga Mexiko att betala för det. Det här, Jeb lovar alltså att döda baby Hitler och någon, vem som helst, om hans far vill det, oavsett vilka konsekvenser det blir. Oavsett konsekvenserna skulle Jeb döda baby Hitler. Han bryr sig inte vad som händer. Han skulle göra det. Det får ju alla andra kandidater framstå som ett gäng bögar. Med bög, återigen, anses som vanligt inte homosexuella, utan någonting negativt. Det är verkligen alltid de lite tystlåtna och försynta som är de riktiga vargarna i gruppen. De kanske ger ett blekt intryck som Jeb, men de är också att beredda att döda baby Hitler oavsett vad det kan leda till. Jag lägger min röst på Jeb.
Det är så himla mycket flyktingkris nu.
Mm.
Oerhört mycket flyktingkris. Nästan som man önskar att det blev fred på jorden. Det är ju ständigt nya utspel om migrationspolitiken.
Mm.
Det är presskonferenser om flyktingkrisen lika ofta som killar tänker på sex.
Var sjätte minut?
200 gånger i timmen.
Okay. Mm-hmm.
Och precis som när killar tänker på sex slutar med att Bert Karlsson stoppar pengarna i fickan.
Va?
Tänk inte på det. Det funkar inte om man tänker på det.
Att jag vet att det var kul, men
det hade rytmer av ett skämt på något sätt. Men om man tänker på det, så var det inte ett skämt. Men vi bara släpper och går vidare. Så lät jag slagfärdig.
Det alla killar gör då är att ladda ner en låt av Charlotte Perrelli på Spotify, eller?
Ja, det är jättebra, men jag tror man måste vara jättesnabb på en ny mening efter det.
Men av alla förslag så har Moderaterna varit mest hardcore. Förutom SD då, fast ja, vi vill prata om det, vi vet inte ens riktigt vad SD föreslår i det här läget. Det är bara någon slags utomparlamentarisk.
SD har bara liksom blivit en sån scientologgrupp.
Men om de hade föreslagit någon sorts liksom laglös modisk upprensning så är fortfarande SD hårdare.
Ja, det får man säga. Men bland övriga partier har Moderaterna varit mest radikala. Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson presenterade sin nya politik tidigare i veckan. Och den mest radikala delen av den nya politiken var att de vill att Sverige ska avvisa alla som kommer hit i princip. Har ni hört om det här?
Mm.
Att om man kommer till Sverige från ett annat EU-land och inte har registrerats i enhet med Dublinförordningen, då ska man stoppas vid gränsen. Har man registrerats i enhet med Dublinförordningen ska man stoppas vid gränsen.
Mm.
Skickas tillbaka till det första asyllandet där man blev registrerad. Så det är så här, damned if you do, damned if you don't. Det låter som att det är alla i princip. Att jag tror att de enda som i så fall kan söka asyl är sådana här kvotflyktingar som får asyl på plats och flygs in. Och
det är typ 160 personer.
Ja, och att om man har familj i Sverige är också något i enhet med Dublin, att man kan liksom fördelas här.
För det är bara om man tar sig via Norge.
Ja, precis.
Undviker hela EU. På något sätt lyckas ta sig till Norge. Och därifrån ta sig över gränsen.
Det är en jävla jobbig resa, en sån där gummiflotte. Ja. Genom hela Medelhavet, ut genom Gibraltar sund på något sätt. Atlanten upp. Ja.
fika paus i Trondheim.
Men det är väl i alla fall säkert 95% av alla som får asyl i Sverige idag som inte hade fått om de här reglerna gällde. Eller mer kanske, 99. Det är väl typ alla. Men får man göra så här då, Elisabeth Svantesson? Får man göra så här?
Får man göra så här? Alltså Dublinförordningen, hela Dublin-samarbetet är ju tänkt att man ska registrera människor som kommer in i EU. Och det görs inte idag. Bara där
så ditt bryter... svar är nej, man får inte göra det här och vi väljer att bryta mot reglerna också. Är det det som är ditt svar?
Lite så.
Lite så. Du sa, ska vi bryta mot de gemensamma EU-reglerna, asylrätten, flyktingkonventionen, FN-deklarationer om mänskliga rättigheter? Ja, lite så. Inte mycket.
Nej.
Lite. Lite, bara lite. Så, men det är ändå, det är på något vis ett uppfriskande politiska svar som man hör sällan. Att jag valde att bryta mot reglerna. Lite så var det.
Man önskar den uppriktigheten i Saudi-affären till exempel.
Ja, exakt. Precis. Att det var, ja, vi liksom bara gav dem pengar i en plastpåse. Ja. Och vi sket bara... i alla reglerna. Ja, lite så var det.
Faktiskt. Lite så var det.
Så jag, men jag och min kulbo i Västertorp, vi ville... att skattebetalarna skulle betala vårt boende. Lite så. Får aldrig glömma det Juholt gjorde mot tänkte... oss.
Vidriga.
Måste alltid ta upp det. Never forget. Ja, men det är avväpnande. Så bara, du bryter mot reglerna. Ja. Men det här då med att bryta mot reglerna... det handlar då enligt Moderaterna lite grann om det här.
Men kan jag för klarhets skull bara då konstatera att ni tycker att Sverige tillfälligt ska kunna bryta mot reglerna för att få andra länder att följa reglerna?
Ja, alltså väldigt få regler på det här området fungerar just nu som det var tänkt. Varken Schengen, Dublin eller EUs gemensamma asylsystem.
Men det finns en sån argumentering nu då att alla andra skiter i reglerna, har skitit i reglerna länge. Om vi är de enda som upprätthåller regler, då blir en allt för stor andel av flyktingarna som kommer in i EU som samlas i Sverige. Att Sverige också nu måste delta i ett race to the bottom, där alla EU-länder tävlar om att erbjuda de kärvaste villkoren för asylsökande.
Mm.
Vi ska ha tillfälliga uppehållstillstånd i en halvtimme. Ni ska få en Snickers i månaden i försörjningsstöd. Ni ska få bo i kartonger som Bert Karlsson har ställt ut på Västgötaslätten. För Sverige har ju tidigare då försökt leda genom att vara ett positivt exempel.
Var ingen som hakar på.
Vi tar ansvar och vi inspirerar på så vis de andra till att ta ansvar. Så de har kämpat på med det här. De har frågat EU hela tiden. Nu leder vi, kan ni hjälpa till? Och de andra EU-länderna har ju hela tiden sagt nej, det vill vi inte. Men vi tycker att det är ett jättefint arbete ni gör i Sverige. Så har de ju sagt. Att ni tar så här mycket ansvar. Ni är verkligen ett föredöme. Inte ett föredöme på så vis att man vill följa ert exempel. Det vill vi absolut inte. Men ni är en humanistisk stormakt. Vi vill absolut inte vara som er. Skulle hellre dricka målarfärg än att vara i er situation. Men superfint arbete ni gör. Så att liksom tongångarna har varit i de här EU-kontakterna hela tiden. Ni har hört det. Men nu är det då slut med det. Nu ska vi bli sist med att pissa på internationella konventioner. Himla pinsamt att vara sist på bollen.
Ja, verkligen.
Vi som så här präktigt barn som har moraliserat över de andra för att de dricker folköl.
Kommer dit och dricker whisky.
Ja, nej, men sen till slut när man är 16 inser man att jag betalar ett för högt pris för den här principen. Även om det är jobbigt att sälja sin stolthet nu, när jag har hållit på så här länge. Så det måste ske. Det är inte värt att missa alla festerna. Och fest i det här fallet betyder då att det inte kom hit så jävla många syrier och afghaner. Vilket mer och mer verkar vara den allmänt accepterade definitionen av fest i Europa nu för tiden. Ja, men det som hände tidigare idag, torsdag, var att regeringen införde gränskontroller. Har säkert varit då massa nya beslut nu under tiden medan vi spelat in.
Ja.
Men det var det senaste jag hörde. Och de införde inte gränskontroller på det där moderat sättet att ingen får söka asyl. Utan de införde gränskontroller för att kontrollera vilka som kommer in. Och att man ska registrera folk direkt. Och att de som kommer från länder där man inte beviljas asyl ska kunna ta som hand på en gång och avvisas direkt. Istället för att hålla på och vara papperslösa i Sverige. Typ så. Men att Sverige fattade det här beslutet om gränskontroller. nu. Du har fått danskarna att balla ur.
Ja.
Mm.
Flera balla ur som ni är värre än vad vi är.
Ja, eller mer så att nu... Ja, men den här då, det Moderaterna sa, att vi får de andra att skärpa sig genom att vara sämre. Ja. Den hypotesen känns som att den inte stämmer, utan det är nog mer att det kommer nog... ja, men flera danska partier har gått ut och krävt att nu måste vi göra samma sak direkt. Simon Emil Amitsböll, ledare för Liberala Alliansen, skriver på Twitter: om Sverige inför gränskontroller måste vi göra samma sak. Vi riskerar kaos på vår sida Öresundsbron. Och jag undrar, är det det som händer nu, att vi kommer skicka dem fram och tillbaka på bron?
De kommer stanna, kommer vara på bron. Bron kommer faktiskt bli på riktigt en tv-serie nu.
Ja, precis. Jag tänker det. Så papperslösa iraker som inte får söka asyl fram och tillbaka på bron. Det är så upptakten till ett SVT-drama. 5000 papperslösa iraker hittas mitt på Öresundsbron. En svensk migrationsanläggare och en dansk migrationsanläggare tvingas samarbeta. Vems är ärendet?
En supersexig autist.
En fryntlig dansk som gillar öl.
Tvingas samarbeta med en steril dansk, eller hur är det?
Jag har typ aldrig sett, är det inte att han är så här fryntlig och dansk? Så någon
jo, eller han har steriliserat sig. Exakt, steriliserad skulle jag säga, inte steril.
Nej.
Okay. Just det.
Mm. Mm.
Hon sitter och stirrar på dem och säger så här: jag har mens idag.
Mm.
Men vad är det med det?
Men jag har inte heller sett den så mycket. Men det är så också att hon hela tiden vill att man ska göra go by the book, att medan han bara tycker att kom igen nu, det slår ju upp ett läger här. Vi har ju de här kartongerna från Bert Karlsson.
Precis, det kanske är lite olika kultur.
Språkförbistringar
är lite...
Men hallå, varför går ni så tidigt på fredagar?
Den danska är så här, varför ska jag kunna ta en cigg här?
Ja. Bara, mitt på bron?
Nej, nu.
Det är allmän plats. Ja.
Han har alltid med sig ett tummat exemplar av mitt Afrika.
Men hånglar du?
Citerar,
hånglar du med den afghanen? Får man inte göra? Jag går.
Är det att den svenska är så här sexuellt frigjord?
Ja, det är hon kanske.
Att hon så här säger: vill du ligga med mig?
Ja.
Gå ut på krogen och säger: vill du ligga med mig? Så går de hem.
Säger jag så till afghan.
Mm.
Guessing handlingen i bron. Ingen har sett.
Nej, precis.
Ja, men det har jag också förstått att hon är så.
Nej, det enda jag vet om det är att jag har bara sett så små klipp och trailers från bron. Men det som är väl att det är så i dialogen som Sofia Helin, hennes dialog, så att varje replik hon säger ska vara så här: jag har Asperger.
Mm.
Att det är inte så här överdrivet subtilt, utan varje replik ska skrika jag har Asperger, så att man förstår att det är det som händer.
Det är en Asperger-artad skildring av någon Asperger.
Ja, det är exakt så. Men ja, jag vet inte, fan. Men det är sorgligt då med den här flyktingkrisen. Och jag har då kämpat här idag, och det här var det mest konstruktiva jag kunde komma på att säga om flyktingkrisen, tyvärr. Att det kanske finns ett uppslag till ett nytt Hans Rosenfeldt-manus här någonstans.
Varför finns det ingen fungerande kulturkritik idag i Sverige?
Åh, jo.
Varför kan inte vi ha det så som man har hört att det är i andra länder? Att det kanske finns en tidning där man kan skriva en intellektuell analys av den konstnärliga kvaliteten på till exempel en bok, ett musikaliskt verk, en tv-serie, vad vet jag, en film. Varför ska det vara en omöjlig dröm just för oss? Det är en fråga många ställer sig dagligen.
Finns det inga sådana? Det ska inte jag. Du har rätt. Varför gör det inte det?
Det som finns...
Är det att Der Spiegel ska finnas i Sverige? Eller?
Varför har... Nej, men det vet väl hur det är. I Sverige finns ju inte det. I Sverige finns ju istället... Vi får nöja oss med ett lallande soffprogram där programledaren sitter och ställer inställsamma frågor till någon poddboksförfattare och kallar den för geni.
Mm.
Varför kan inte vi ett välmående i-land? Varför kan inte vi få ha en bokrecension som recenserar den litterära kvaliteten på verket istället för att recensera romankaraktärernas moral?
Mm. Ja.
Varför är det den enda typen av kulturjournalistik som finns i Sverige? Ett, kallar någon geni. Två, var sur för att någon i boken har gjort fel.
Ja. Men varför är romankaraktärer så omoraliska hela tiden? Kan man fråga sig.
Ja.
Och varför är alla som har poddar genier?
Nu blir jag svarslös.
Jag menar bara att det är, finns flera perspektiv här.
Ja, det är sant. Men hela den här känslan, varför är det en omöjlig dröm? Den aktualiserades för mig via lanseringen av SVT-serien Boys för ett antal veckor sedan.
Okej.
Har det som konsument varit möjligt att få reda på kvaliteten, den konstnärliga kvaliteten på TV-serien Boys genom att ta del av media i Sverige? Vi lyssnar.
Alltså det här är precis så pinsamt jobbigt som i trailern. Det är alltså skådisar som är 27 plus som ska spela 21-åringar med manus skrivna av 35-åringar utifrån hur de tror att 16-åringar pratar.
Det är keps på snekille.
Ja.
Ja,
det är det. Det här... han vår enda.
Nej, så det här tog jag fram för att det här var det bästa.
Jaha.
Det här är den bästa kritiken jag har läst. Okay. Det här var det bästa någon har sagt om Boys. Alltså rent, liksom, det är den bästa recensionen av kvaliteten på Boys.
Mm-hmm.
Det var Aftonbladet TV.
Ja, ja, jag vet.
Så det här var helt okej. Annars har det vanligaste sättet att recensera Boys varit då det här som jag pratade om innan, att inte recensera kvaliteten på själva tv-serien, utan att man recenserar då istället kvaliteten på rollfigurernas personlighet. 9 oktober ger Aftonbladets tv-recensent Carolina Fjällborg 1+ till tv-serien Boys. Och som ett argument anger hon, citat, enerverande, fjantiga rollfigurer.
Mm.
Hade serien handlat om mordet Teresa, hade han kanske fått 5+. Alltså om den hade handlat om någon som hade varit bara god, en underbar människa, 5+. Om serien hade handlat om Kofi Annan och Moda Teresa, som bara var två sköna polare som bodde tillsammans i en lägenhet på Söder, där de satt på sin balkong och utväxlade underbara, varma, fina ord om mänskliga rättigheter.
Mm.
5+. Nu har ju de som skrev serien gjort misstaget att skriva om karaktärer som är fjantiga och enerverande. Då kan det bara bli 1+, tyvärr.
Mm.
SVT:s sida Edit, heter den Edit eller Edit? Tror inte jag fattat.
Ingen aning.
Jag tror Edit.
Okej. Caroline Heiner skriver där i en recension att programmet Boys är dåligt för att karaktärerna i programmet är dåliga feminister. Så hon upp en scen där karaktären Leo försöker ha feministiskt sex med en tjej och då föreslog att tjejen skulle sitta ovanpå. Men varför inte fråga tjejen vad hon själv ville göra istället? Frågade sig recensenten. Det hade väl varit bättre, ja, eller?
Det här var
varit mer feministiskt. Mm. Om den fiktiva karaktären Leo hade varit en bra feminist, då hade det varit en bra tv-serie. Men om den fiktiva karaktären Leo är en dålig feminist, ja, då är det en dålig tv-serie.
Mm.
Men hur ska man då göra om man som jag till exempel inte delar den här kultursynen då? Alltså att kultur ska vara en slags moralisk instruktionsfilm där man ska kunna titta på rollfigurerna och utifrån hur de beter sig, kopiera det och sen lära sig hur man själv ska bete sig. Om man inte tycker det, hur ska man då få reda på något om Boys då rent konstnärliga kvaliteter? För så kan man kanske istället läsa DN Kultur. Tittar man vad recensenten Kristoffer Ahlström har skrivit. Han är också extremt negativ till tv-serien Boys. Skäl, kolon. De har missuppfattat hipstern, är hans kritik. Hipstern är inte så som de här två killarna i serien. Men jag tycker inte
det är väl lite bättre, inte det?
Ja, det är kanske lite bättre.
De menar ju bara att ja.
Det har inte fångat.
Man missat, man skjutit över målet.
Men för det har jag känt när jag också läst vissa kommentarer om Boys, just det där med att när sådana som är hipsters ser den där serien, att det var någon som sa, alltså de ser ut att vara klädda som om det är 2012.
Mm.
Om karaktärerna. Då känner jag mig dum på något sätt.
Man kan ju, du har ju en grej, man kan ju aldrig lita på hipsters, för de väger att de är som antisemiter. De vägrar erkänna att de är det. Jag var i Göteborg och påpekade därför att jag hade hört att Guys är hipsterlaget nummer ett. Och då kom det fram en man och skrek åt mig och sa att det stämde absolut inte. Men den mannen som skrek det, för han hejade på Guys, hade en liten hatt och mustasch på sig.
Om man skriver om en tv-serie så måste du inte heller säga någonting egentligen om kvaliteten på en tv-serie, om det är så att den skildrar två personer som beter sig otypiskt för sin grupp. Nej. Det är möjligt att tänka sig en serie om två hipsters som beter sig otypiskt för hipsters och den ändå skulle kunna ha konstnärlig kvalitet, eller?
Det är sant.
Ja, just det. Det beror på vad då han, recensenten, tolkar det som var avsikten med serien, vad de försökte göra. Att de kanske inte försökte göra det han utgår från att de försökte göra.
Om man skulle göra en film om två, eller en tv-serie om två Hells Angels killar som är jättemjuka egentligen, eller något, skulle inte automatiskt vara dåligt, eller? Inte automatiskt vara bra. Men inte automatiskt dåligt.
Nej.
Men det här är inte det enda som DN Kultur har skrivit om Boys. Nu kommer det, en 8 november kommer kritikern Katja Hultqvist plötsligt in i debatten och säger någonting helt nytt i debatten, nämligen Boys är bra. Spännande.
Men varför?
Varför? Nu kommer jag läsa innantill. Mm. Boys är bra därför att det är en blå kopia på 80-talsfilmen G. Alltså G som är gemenskap. Och så listar hon 6 skäl till att Boys är bra. Det handlar inte om då manus, skådespeleri eller regi, utan det handlar om handlingen. Så det så här. Kort och gott. Varför är det bra, Boys, 6 anledningar? Det handlar om musik, och det gjorde G också. Det handlar om en kille som är kär i en tuff tjej, det gjorde G också. Det handlar om förvirrad sexualitet, det gjorde G också. Det handlar om en ond kommersiell musiksnubbe, det gjorde G också. Det handlar om droger, det gjorde G också. Det handlar om det. Om just det sista och starkaste argumentet för att Boys är bra, det innehåller en badscen, och det fanns också en badscen i G.
Ja, det stämmer.
Mm-hmm.
Så det är bra för att det liknar filmen G.
Ja,
men hur är det
i och filmen? Vad är dina problem med svensk kulturkritik?
Men jag tänker liksom,
vad mer kan man begära?
Varför är det bara? Är det så med allt hon recenserar? Och kommer det vara så här när hon recenserar musikalen Snövit kanske, som nu spelas på Göta Lejon? Den är ganska bra därför att Niklas Wahlgren är med. Han var också med i G. En dålig sak med musikalen Snövit som visas just nu på Göta Lejon är att den innehåller 7 dvärgar. Det fanns inte 7 dvärgar i G. Det fanns bara en dvärg. Det var... ja.
Men det är en kulturs betygsskala från 1 till 5, hur likt G är det här kulturella verket.
Och säger någonting om vad de tycker om filmen G.
Den är 5 av 5.
Ja, men det handlar inte heller liksom om hur var G's regi och manus och skådespeleri eller så här konstnärliga grepp, utan det är så här, vad hände i G? Finns det en ond musikproducent? Det fanns inte i Min kamp.
Nej.
Nej, det var inte bra.
Men jag kände inte igen dig efter att du var ute i 5 veckor med Håras. Kommer tillbaka som en helt ny person. Vill att det ska vara som i Tyskland.
Älskar den konstnärliga kvaliteten. Jag tror faktiskt att hela anledningen till... Nej, men skitsamma. Anledningen till det här är att jag själv tittade på Boys.
Ja, tyckte
det. Tyckte att det var så himla bra. Jag älskade det så himla mycket. Och så var jag så jävla irriterad. För att varför har ingen skrivit någonstans att det är bra? Varför har jag inte kunnat läsa någon enda... Varför har inte någon någonstans skrivit så här? Det är ett bra manus, det är bra skådespelare och det är bra regi, typ. Varför har ingen sagt det?
Du har någon som skrev det på Facebook.
Fuck you! Någon skriver det på Facebook. Men
någon som är Facebook-kompis med.
Någon som du är Facebook-kompis med.
Ja.
Någon person på Facebook.
Ja, men jag...
är Der Spiegel i Sverige.
Ja, men jag tyckte också att det var... Men det var inte att trailern var så jävla dålig. Och det är som att... För att jag har ju också sett på 4 avsnitt av Boys. Och det är... Det som var med i trailern var alla de här scenerna som för handlingen framåt. Så att nu ska jag liksom... hoppa av handel, så nu ska jag följa min dröm. Och de var så himla cringiga och dåligt och konstigt. Men att det är många så väldigt bra scener, typ när de hänger eller när de är på dejt eller sådär, som är så här fina.
Men jag tycker att det är konstigt därför att de här recensionerna som jag har läst från, de har varit, för jag har kollat noga, de handlar inte om trailern, utan de handlar om avsnitt 1-3.
Ja. Och, ja, men jag tyckte också att det var mycket, mycket bättre än vad jag tänkte att det skulle vara efter att ha sett trailern.
Jag tycker bara konstigt Det är bara konstiga argument. Nu har jag inte ens tagit upp de sämsta argumenten. Jag har varit hederlig. Jag har varit snäll.
Mm. Dumt.
Jag tycker att True Murder var uruselt.
För att de mördade folk, och det ska man inte göra.
Nej, det.
Vad är True Murder?
Heter inte det? A True Detective, vet jag. Ja. Liv fattade. Hallå, Asperger. Men nu kan jag säga att det vi har Della Sport-turnén, alltså Della Sport, den dubbelt belönade podden, har föreställning i Örebro den 18 och Umeå den 19. Inte 90.
Nej,
19.
Men vi förstod det.
Ja, ja, du förstod.
Det 90 månvarvet, enligt Maria Karanda. Mm. Det är det du menar. Nej, men vad heter det? Alltså, hur då dubbelt prisbelönat? Ni har blivit bästa sportpodd.
Av svenska fans och nu också av det hyllade Daytona-priset.
Mm.
Så det Daytona-priset, alltså fy fan. Har ni hållit på att göra reklam för er podd och gått, sagt, gå in och rösta på oss?
Men vet du,
då kommer jag aldrig
tala med mig.
Tala med dig igen.
Då har jag inte gjort det.
Nej. Jävla patetiskt.
Jag ska uppträda i Göteborg på något som heter Köta. Hör och häpna. Sen de klubbar som heter Köta. Köta kommer det. Vad är det? 26 november. Ja, det är ett tag kvar. Sen ska jag också vara på Oslipat talar om sex. Som är 19 november. Det är innan i Stockholm. Mm. Jag antar att det finns biljetter på Tixter eller biljetter eller sånt där. Men Köta i Göteborg den 26 och Oslipat den 19.
Konstig ordning.
Ja, jag sa dem i fel ordning. Och jag tror på båda de här ställena kommer jag köra ganska korta sätt, för att det är så här med Saja Hallberg, någon slags headliner i Göteborg, och så är det jättemånga komiker i Stockholm. Skitsamma, nu har jag sagt det i alla fall.
Det är bra. Mm. Tack hörni.
Den här podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Jag heter Liv Strömqvist. Ni heter Ola Söderholm och Jonathan Unge. Och tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.